Tjena, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 23 maj. Jag hade väldigt gärna hälsat er välkommen till det här avsnittet nerifrån Tyskland och Hamburg med ungefär 7-8 timmar till avspark inför den avgörande playoffmatchen mot Hertha Berlin. HSV i Rotenhausen i 1-0-ledning. Återtåget på väg att rulla in på perrongen. Men livet och rivstart och flytt och Champions League-finalplanering och det ena med det tredje kommer emellan, så att vi sitter i studion på Kungstensgatan. Vi får helt enkelt bara tugga i oss det, men vi har lovat varandra att om HSV löser det här ikväll, vilket vi har gott hopp om att de gör, så blir det Bundesliga-premiär, eller i alla fall hemmapremiär nere i Hamburg i augusti någon gång.
Nej, men 100%. Det var jättetråkigt att vi inte kan åka ner. Det är de här matcherna.
Tråkigt, Kim.
Trissat för Kim som
han var den enda som hade clearat kalendern, ja. Snackat med Jossan, fixat barnvakt
allt,
och liksom,
allt var klart.
När sticker vi? Ja. Då var vi tvungna att leverera beskedet. Liksom
låst in jaktgeväret och ställt HD:n i garaget. Allting var klart. Men han
hade ju redan börjat spana in vilket liveband som skulle köra på akademien ikväll. Ja. Den livebandspub i Hamburg som både jag och han och du, kommer du ihåg akademien? Eller var du lite för tankad när du var där?
Ja, jag kommer ihåg akademin, absolut. Sen blev det ju pannan rätt ner i bordet. Det finns ju bilder på det också. Alltså, jag hade ju kommer du ihåg att jag startade den resan till Hamburg?
Det kommer jag ihåg.
I Östersund.
Just det.
Alltså, jag gick upp 04:30 i Östersund efter att ha jobbat på Östersund mot Arsenal.
Just det.
Snorkallt och så vidare. Sen så blev det en ganska sen kväll då. Lugn och fin och sådär med de norska kommentatorerna.
Var det en antiklimaxkväll får man ju säga.
Alltså, nej, inte för mig.
Nej, men den 16-delsfinalen hade ju byggts upp som att nu ska Östersund chocka liksom den stora världen. De hade ju gått vidare från en ganska anonym grupp med, hjälp mig nu, Soria Luhansk, va? Hertha Berlin och Athletic Bilbao.
Hertha.
Exakt. Eller Athletic Club, som man inte får Bilbao-gänget efter sig. Baskerna, Okstoka där
nere. Kvar och krigar. Fjäll tror jag också är kvar och krigar.
Nej,
i Spanien
Fjälls stora käpphäst är ju Atletico de Madrid.
Ja, just det. Och att det inte heter Marassi, även om hela Genoa i folkmun säger Marassi.
Just det, han kör Luigi Ferraris.
Jo, exakt, men den ligger i området Marassi och i folkmun så kan man mycket väl slänga sig med Marassi. Mm.
Nej, men det var det jag skulle säga då. Östersund hade ju verkligen chockat hela fotbollssverige, kanske rent av fotbollsnorden, men hade ju inte nått de stora rubrikerna ute i Europa i och med att man hade då bara inom citationstecken gått vidare från en grupp med ganska så anonyma lag rent paneuropeiskt. Men nu mot Arsenal så skulle man ju liksom göra den där rejäla knallen. Stod det 3-0 till ett... Ja. B-betonat Arsenal efter 20 minuter, så känner man, där tog det slut. Sen vet jag också att Falkarna heter de, va? Heter väl?
Ja.
Lite tyngre dagar nu i Falkarna. Ja. När de ligger och sladdar i Superettan.
Ja, Skidskyttestadion finns kvar och så.
De åkte väl en 5-6 tusen ner till Emirates. Besegrade Arsenal i London, även fast man inte ska göra för stora nummer av 90 minuters segrar. När det handlar om dubbelmöten.
Nej.
Alltså, Inters seger mot Liverpool på Anfield, den är ju liksom ingenting. Den är verkligen ingenting i och med att det var Liverpool som gick vidare. Det var bara det jag skulle säga kring att det blev lite antiklimax där uppe i Östersund. Men där började din Hamburgresa.
Ja, men där började min Hamburgresa. Jag minns den här matchen så jävla väl. För att, dels var det så jävla märkligt att komma till ett kylslaget Östersund. Den första som jag liksom ser när jag landar är han, Emil Jönsson, skidåkaren, liksom, som också hittat dit och ska typ se matchen. Ja. Alltså, han var verkligen där för att se matchen, men så här, norrlänningarna
kan han ha
kring Östersund
där,
hade
för ett intervallpass eller liksom, för att skidstadion ligger ju vägg i vägg med
skidstadion, men framförallt så är det väl skidskyttestadion som ligger där bredvid som är väldigt stor, men det är även skidåkning. Han gjorde säkert ett intervallpass, men det var ju liksom, du vet,
det känns som att på grund av Kalle Halvarsson så har du mer, du har liksom en grundmurad respekt för Emil Jönsson.
Ja, men det, den finns. Även om det såklart är hädiskt par.
Anna Hagen.
Anna Hagen, exakt. Men, nej, men just du vet när man kommer till de breddgraderna.
Varför då?
Vad är det? Får klämchecka och sådär. Mycket pulsklockor och grejer. Men
alltid lite dålig vibb på par som tränar ihop.
Exakt. Mm. Men du vet när man kommer till de breddgraderna på vintern och det har liksom skottats i 3 månader. Och det blir så här stora väggar med snö bredvid vägarna. Och så kommer man till den lilla arena med baracker utanför. Man kommer liksom in, går typ krockar med spelarna. För att det finns liksom inga stora utrymmen sådär.
Och sen när man kommer upp på läktaren. Alltså det är en provisorisk känsla.
Ja, verkligen. Alltså jag fick ungefär samma känsla när jag kom till Brescia. Även om den då var mer nedgången. Och sen så den här platsen.
Men vad heter det? Om ens hus brinner ner så kan man få en evakueringslägenhet. Ja. Det är ju lite alltså, känslan kring Jämtkraft är att den riktiga stadion har brunnit ner. Här är evakueringsarenan som ni ska hålla till på här nu i 2 år.
Ja, nej, men jag var också på Sant'Elia, där man hade då, man skulle ju bygga en ny arena och hade börjat bygga den nya arena.
Var det när Chiellino satt i husarrest?
Ja, men precis, när han satt i husarrest. Problemet var att man byggde det på en plats där flamingos sådär häckade, så att där stod då de här läckta sektionerna, och så visste man inte vad ska vi göra med dem. Då satte man den inne på Sant'Elia. Det kan du ju tänka dig att man kan göra typ på sådana arenor som Stadio Olimpico. Där kan du ju liksom få upp en arena framför de gamla betongläktarna.
Ja, ja.
Och det gjorde man på ena kortsidan. Så oerhört provisoriskt. Den känslan fick man. Och sen så, det första jag såg när jag liksom kom upp på läktaren var då att press är nära VIP, eller man ska säga, de biljetterna. Och där var det så tydligt markerat att det var Daniel Kindbergs plats. Liksom, här sitter Daniel Kindberg. Det var som en tryckt banderoll. Liksom, så här. Kindberg var det. Där satt han.
Ja, men det kan jag verkligen tänka mig. Kindberg har ju en 100% aura av att ha liksom själv velat trycka upp morgonrockar hemma med DK i initialer på bröstet.
Verkligen. Även på tofflorna som hör till.
Snirklig guldstil.
Det och ha samma färg på slipsen som på den lilla näsduken. Fan vad fräscht, kör lite combat här.
Vet inte riktigt om det är samklang, men det känns som att du snarare liksom pyste ur det hatet mot andra.
Jaha, nej.
Men okej, okay. Där började din hamburgkväll, den slutade med pannan i bordet på akademien. Jag, Kim Wirsén, Rickard Folker och en hel del andra.
Jag drack 4 GT på planet, det är Hamburg. Ja. Så jävla taggad inför den resan.
Toppdag Olof var med, alltså vi var ett sånt jävla supergäng i Hamburg. Så att om ni nu hör det här innan HSV löser Bundesliga-platsen ikväll, eller om ni för den sakens skull ska till Hamburg någon gång i era liv, ta sikte på akademien i närheten av Reeperbahn. Otroligt ställe med ruskig live-musik. Och så säger vi inte mer än så om Bundesliga-kvalet, för att vi har gjort upp en liten plan här för kommande dryga Toto-veckan.
Jag skulle bara säga det. Alltså, det har varit så jävla känslosamt nu de senaste dagarna som neutral fotbollssupporter. Till viss del även såklart alltså Fiorentinas viktiga match mot Juventus som väger in. Men helvete vad mycket känslor det har varit. Och jag kan fan inte minnas en sista omgång med flera ligor där det lever så mycket. Om Champions League-platser, bottenstrider, där det blir så dramatiskt som det har varit.
Men framförallt titlarna.
Och sen framförallt att det dessutom då finns titlar som ska delas ut under den sista omgången. Och nu blev ju matcherna, vi kommer till det, vad det blev. Men fan, nästa år om man inte bara ska planera in sista omgången. Att så här, ha det helt öppet i schemat och åka. Det kan ju vara en så här, ja, men ett playoff upp från Serie B, från Bundesliga. Alltså bara
en
välja
de
heta, en riktig bombmatta och bara försöka liksom åka runt i Europa. Och göra det här groundhopping-grejen som har blivit populärt. Men just de här, det här är ju liksom när fotbollen pikar. Ja. Alltså den senaste veckan, helvete.
Jag håller verkligen med dig. Det har varit ett otroligt känslopåslag. Men jag har försökt liksom resonera kring det i mig själv och landat i att det här måste väl vara ett resultat av coronapandemin och hur länge vi höll upp rent publikmässigt. Alltså med fullsatta läktare, med den uppenbara relationen mellan spelare aktiva och de som finns på läktarna. Det berövades vi ju i två säsonger. Det blev uppehåll och det blev karantäner och allting försköts och skulle avgöras mitt i sommaren, och allting har präglats av en osäkerhet kring: kommer matcher spelas? Kommer publik släppas på? Det har varit 25%, det har varit 50%, det har varit någon tillbakagång, och nej, men nu släpper vi på. Det här är ju resultatet av att vi faktiskt har ganska många månader i ryggen av 100% läktarkapacitet runt om i, inte bara Sverige, men framförallt här nu i Europa när ligan har gått i mål. Och jag tror inte att det är så stor skillnad på den här upplösningen av säsongen kontra hur det var innan 2020. Men det känns som att det har liksom... Det har fötts på nytt. Det har blivit en renässans. Vi var ifrån såklart det så länge att allting blir så jävla mycket starkare.
Absolut. Och sen så ser man då när det nya viruset nu kommer in. Och så börjar man tänka, fan, ska de stänga ner igen? Och så inser man att de här apkopparna är sexuellt överförbara. Så det är framförallt det som då är faran inför sommaren när det ska knullas och gökas i varenda park. Men jag tänker, det är bara en arena som eventuellt lever lite farligt där man kan stänga ner kortsidan. Det är ju Bayern München. Det hade ju varit någonting ändå när Bundes drar igång alltså full kapacitet över hela Europa. Men i Bundes är kortsidan stängd för att det knullas för mycket och de kan inte hålla sig borta från varandra.
Vad är apkoppor på tyska?
Apfe? Jag vet inte. Fan. Apfekoppen.
Apfekoppen. Ja, vi får väl se om det blir någonting med det. Men på tal om bombmatte då, det var det jag bollade upp. Jag tänkte att du skulle få dra liksom menyn som stundar här nu när vi har gjort upp en plan för den kommande dryga veckans Toto Balutto. Det blev som sagt ingen resa till Hamburg. Vi kommer heller inte sätta in ett extra avsnitt imorgon, alldeles oavsett hur det går ikväll, utan vi sparar liksom takedownen av Bundesliga-kvalet med förmodligen och förhoppningsvis en plats i Bundesliga för Hamburg till torsdagens avsnitt, då vi dessutom ta ner Conference League-finalen mellan Feyenoord och Roma. Vi har dessutom då sällskap av Pontus Jansson. Ponne kommer upp med hela stora ligan för att jobba in ett cupguld för Malmö på Tele2 senare under torsdagen.
Lovat honom att skjutsa han till den stora samlingen efter.
Det är väl alldeles underbart.
Ja,
och sen då så sätter vi in ett extra tutto på fredag där vi tar ner cupfinalen, men vi blickar givetvis då också framåt mot Champions League-finalen dagen efter på lördagen. Vi ska dessutom
sällsynt fint avsnitt.
Ja, vi ska dessutom snacka lite elitloppet på söndag. Det är kul när vi vidgar våra vyer och tillåter oss
en
själva.
En gång per år.
Ja, en gång om året är det fan elitloppet. Sen så blir det måndagstotto som vanligt då efter Champions League-finalen där vi stänger ner den internationella klubblagssäsongen. Men sen så blir det då några dagar senare en Premier League-summering tillsammans med oraklet Jesper Hoffman. Premier League är ju intressemässigt en liga som sticker ut. Inte bara i andra sammanhang utan även i Toto Balottos lyssnarskara. Och det vill ju vi såklart respektera, samtidigt som vi inte vill göra avkall på vad som skett i Italien här nu i det här avsnittet. På andra ställen, vi vill prata lite Kylian Mbappés nya kontrakt och så vidare. Således så känns det skönt då att veta att vi kommer ta ner Premier League-säsongen i dess helhet, verkligen på riktigt tillsammans med Hoffman.
Så de som tycker
då
att vi pratar för lite Premier League idag,
Håll till godo. Håll till godo, då blir det en säsongssummering med oraklet.
På tal om att hålla till godo, vill du ha ett svep som du sen kan hålla till godo med?
Ja, verkligen. Jag trodde du skulle vända på att nu har vi hållit till godo tillräckligt länge här. Nu vill vi ha vårt svep. För det vill jag också.
Ja, men härligt. Vi närmar oss verkligen slutskedet på den internationella klubblagssäsongen, och då kanske ni tänker, Heineken alkoholfri, vad gör de nu? Det är Champions League-final, går de in i en liten dvala här nu? Nej, men nu är det ju tiden för Heineken 00 sannoliken att knäppa upp en iskall och sitta och mysa i hammocken eller på altanen eller var man nu vill sitta. Det är i alla fall sommartipset, den godaste alkoholfria ölen där ute om ni frågar mig. Men slut innebär ju också början på någonting. För om bara några veckor så startar damernas EM. Jajamensan. Och på vår Instagram och tillsammans med Toto 5 så kommer vi ha en megatävling. Och jag kan väl avslöja att det kommer innehålla resa. Det kommer innehålla vippiga inslag. Så håll utkik på vårt Instagram. Men framförallt knäpp upp en god Heineken 00 och njut av sommarvärmen. Nu kör vi svep. Äntligen Yes, jag säger äntligen. För det har varit, det kan vi nog alla vara överens om, en mörk, mörk tid för den stora jätten med den stora fotbollshistorien. Ett av världens mest framgångsrika klubblag som försvann från allt som stavas titelstrider och som sedan dess kämpat och satsat men aldrig riktigt lyckats. Men nu äntligen, Guggis, är det över. Nu kan laget med tröjorna röda som blod och Champions League och ligatitlar i mängder i det där pokalrummet äntligen vända blad. Nu är den över för alla supportrar. Väntan. Väntan på att säsongen skulle ta slut. Nu drar några av fotbollsvärldens högst betalda spelare till havet. Pina colada, fest hela kvällen. Och jag är ganska säker på att det firas även från supporterhåll att vi nu vänder blad. Säsongen är över! Manchester Uniteds jävla pisssäsong! Ja, den är över. Välkommen till Ten Hag. Vraket är ditt. Nåja, nu firas det kanske lite mer på den andra sidan stan, så att säga. Manchester City blev till slut värdiga mästare och fotbollsvärlden slapp Robin Bylunds jävla bubbelfest i kvadruppel. För nog är ni en del som tyckte att det var ganska skönt igår när De Bruyne bröt igenom och hittade Gündogan på bortre.
Hand upp!
Tänk att ändå blev han till slut tysken, Ilkay Gündogan. Han öppnade målskyttet och han avslutade det. Grattis alla blå, grattis till en oerhört välförtjänt ligatitel och tack för att ni skojade till det och bjöd oss på gastkramande spänning igår. Men framförallt på fantastisk fotboll under hela den här säsongen. Vilken gubbe han är, Pep. Möjligtvis lite knäpp i pallet och mjuk i pannbenet, men det gör honom bara ännu mer älskvärd. Manchester City står återigen högst upp och nog fan ska de starta som klara favoriter även nästa säsong. 1,72 på ligatiteln i augusti. Vad säger du, Gugge?
Hålet.
I botten klarade sig Leeds kvar och vi skålar för The Old Peacock som ytterligare en säsong får vara det bästa pregame-hänget i världens toppligor. Vi säger tack och hej till Burnley, Watford, Norwich. Saknaden kommer vara enorm. Vi säger också The Champions tillsammans med Dejan Kulusevski och Antonio Conte. Där har vi också ett par prestationer som jag känner väldigt starkt för. Jag pratar om Antonio Contes tränargärning, Dejan Kulusevskis fotboll. 5 baljer och 8 assist summerar en fantastisk vår för svensken som också ska starta nästa säsong med låga odds. Och då tänker jag på över 10 mål och kanske uppåt 20 assist. Dejan, han är redo för att ta nästa liv i karriären. I Frankrike var det dramatiskt värre när Europaplatserna skulle delas ut. Det blev till slut Monaco, Marseille och PSG som tog CL-platserna. Kongo Kims gamla Rennes skickar vi till Europa League och Nice, jajamensan, det är Nice, skriver vi upp som stor favorit till att vinna konferensen nästa sässe. I final mot Fiorentina? Varför inte? Grattis också till Lyon som blev Champions League-mästare på lördagen. Barcelona som vunnit allt, ja faktiskt allt, vek in nej, det ska jag inte säga, men det var kul att skriva. Hade inte pannbenet för att vinna Champions League-finalen. Och återigen i den stora fotbollen blev det tydligt att när de stora titlarna ska vinnas, ja, då väger erfarenhet tyngst. Mer om det i Toto 5 imorgon, missa inte det. Sådär ja, vi avslutar svepet med italienskt. Si andiamo in Italia ragazzi, e magari un po' in Turchia. Och vilket jävla drama det blev på stöven, hörni. Fiorentina slog Juventus inför ett fullsatt Frank i extas och gör, som ni precis hörde, ritorno in Europa. Konferensen till Florens, Europa League till Rom och resten där i toppen vet ni ju redan om. I botten stod Salernitana för årets koreografi som innehöll musik och det var något i alla fall jag inte kan minnas att jag upplevt tidigare. Pampigt värre, men på planen var det Dölefö för hela slanten när han gjorde slarvsint av ett mentalt utpumpat Salernitana. Men det spelade ju faktiskt ingen roll eftersom Cagliari stod för en episk kollaps i Venedig. 0-0 där. Basken av för Venezia och La Grande fogar ett faktum. Så vad gör vi nu med Davide Nicola? Jag tänker att det bara finns ett uppdrag kvar för honom. Sista bossen liksom. Skicka Nicola till Ukraina. Ge han Putin. Låt han lösa världsfreden. Mitt förtroende. Det är maximalt. Bla 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 bla. Nu så. Minns ni Milans torsk i december 2019 mot Atalanta? Men vi börjar rätt ände. Pioli, Maldini och Ibrahimovic, ledarna, symbolerna för Scudetton. Maldini, arkitekten vid skrivbordet. Pioli, pappan på bänken, Zlatan, allt det där. Och mästarmentalitet i kvadrat, ute på planen och i omklädningsrummet. Non c'è due senza tre, det är Milans trojka, Milans tridente d'oro. Det vi har fått bevittna sedan januari 2020 har varit det osannolika slutet på resan genom fotbollens Saharaöken. En fallen bortglömd hjälte med ett stolt pokalrum och en stor dåtid, men där och då inte mycket mer. Från ett mentalt dunkel, ett vrak, en vålnad, ett byte att frossa på för de andra. Både som lag och till synes som klubb. För ni minns när 05-man trycktes in i den där helvetesdagen i Bergamo. Minns ni det? Zlatan, han kom och skakade om allt med sin blotta närvaro. Det är verkligen inte att säga för mycket, för titta på alla spelares utveckling sedan hans inträde. Ja, man kan faktiskt också nämna interistan som alltid spelar för fel Milanolag, Hakan Calhanoglu, här också. Men jag tänker såklart på Tonali som gick från, är han verkligen så jävla bra, till en Totocampo-fältare som trots sin unga ålder leder Milan och snart också Liazzurri. Theo Hernandez var utskrattad, han var den sämre lillebrorsan, men nu är han av världens bästa på sin position. Tomori, bah! Jag tror halva Storbritannien inte ens vet vad han spelar idag. Men lyssna på mig, han är en av världens 10 bästa mittbackar per idag. La Bandiera Calabria, det finns inslag av allt här. Leao, Leao Ki, Valpi, Loi och ojämn. Nu, en garanti, en mästare. För mig har han ingenting att avunda spelare som Vinicius Junior och så vidare. Mike Maignan, vem minns ens Gigio Donnarumma? Frank Kessié, provinsspelare som aldrig skulle nå hela vägen. Visst var det så vi sa den där dagen i Bergamo. Det går att fortsätta. Problemet när allas förväntningar var att Milan skulle snubbla, att de inte skulle räcka till, var den stora underskattningen av nyss nämnda spelare och några till. De här grabbarna blev inte mästare igår. De föddes till mästare. Inte bara La Madonnina, men hela jävla stöven ryms nu i den här Scudetton. För nu står hela Italien på knä framför Milan igen. I Campione d'Italia siete voi. Rossoneri, Acci Milan, chapeau. Och när alla trodde han var slut, då kom larmet. Fem baljer, minst ett episkt, 18 totalt i den turkiska superligan. Vilken italienare tar honom i sommar? Jag vet inte, jag vet ingenting. Jo, jag vet en sak. Jag älskar honom villkorslöst. Svetten rinner, hjärtat gör frivolter. Det stynar, det hårdar, det bultar och bankar i brallan. När jag ser Super Mario Balotelli!
Går ju faktiskt att argumentera för att det var något slags Puskas Awards-mål vi såg igår.
Ja, men han avslutade med Rabonan.
Rabonan? Rabonan? Ja.
Man är lite omtecknad efter ett svep.
Ja, jag förstår det. Nej, men för er som inte fattar vad Thomas refererar till här, så var det även ligavslutning i turkiska Superliga igår. Och Mario Balotelli gjorde fem mål. Där då det sista målet var...
Jag tror inte det var sista ens.
Okej, okay. Men ett av dem i alla fall är när han tar sig in i straffområdet. Han bränner av 12 De Nilsson överstegsfinter. Gör liksom inte jättebort.
Man ser ju inte det så jävla ofta.
Nej.
Och det är inte speciellt, vad ska jag säga, det är inte speciellt effektivt heller. Nej, för precis. Normalt sett så blir man ju bara liksom, ja, men försvaren tar bollen.
Men han går ner vänster och när man tänker att ja, här blir
alltså överstegsfinten lite... i det här målet är ju egentligen helt onödigt.
Ja, han får inte bort försvaren liksom, att oj, där försvann du och köpte
han korv. Går ju förbi försvaren för att han är kraftfull.
Ja, han hade kunnat gå förbi försvaren
utan en överstegsfinter.
Men när han då inleder med 12 överstegsfinter i ganska bra tempo för att sen då vrida
Ronaldo
över...
Ronaldo höll på det där sättet och jävlat.
Men De Nilsson kanske framförallt.
Absolut.
Det var ju han som liksom höll på i en evighet mot stillastående försvarare som bara liksom, när kommer rycket? Ja. När kommer ditt move? Då avslutar han med en Rabona i bortre och alltså, jag tror, i och med att det är då Mario Balotelli, det kanske väger tyngre än någonting annat, så är ju det här ett mål det kommer pratas om när då Puskas Award ska avgöras. Yeah. Priset till årets snyggaste mål. Hade det varit någon anonym turk i ett annat anonymt turkiskt lag, då försvinner ju ett sånt här mål. Det kanske får liksom ett dygn på Twitter och blir viralt, men sen försvinner det ju. Nu är det ju Balotelli, då får du ju vingar på ett helt annat sätt. Men härligt, det var ju ett sånt jävla sjukt mål att nås av i flödet igår kväll, så jag misstänkte att det skulle ta sig in i ditt svep. Jag tycker att vi givetvis ska börja med någon av titlarna. Vart vill du? Vill du till England först och avsluta Italien, eller vill du till Italien först och avsluta i England, eller hur känner du?
Nu kände jag ju, eftersom svepet kronologiskt började med England, så kör vi där.
Mm. Det var ju dramatiskt. Jag jobbade ju parallellt med Premier League-upplösningen, så att även fast jag liksom självklart följde hur allting gick via resultattappar och i realtid, så åkte jag hem igår efter säsongsavslutningen av Fotbollssöndag Europa. Tack till alla som har kollat och tack till alla som har jobbat med hela långa säsongen. Jävla fin sista sändning blev det. Men då åkte jag hem, satte på en kopp kaffe, körde hela Viasat sändning. Och såg Premier League gå i mål också. Mm. I och med att de kör ju då fortfarande Premier League. Det är de enda som har självförtroendet kvar i att alla spelar samtidigt.
Ja, men jag noterade också att vår gode vän Bojan verkar tro att hela världen tycker att Pep är en dålig tränare.
Nej, kanske inte hela världen verkar tro att han är en dålig tränare. Men det är inte jättemånga som kanske tänker... Ja, men vi borde se vad Pep kan göra i Burnley. Nej. Det är väl ingen som vill se Pep Guardiola i Burnley?
Nej, jag tror inte det.
Men vi behöver inte fastna där. Det jag menar är i alla fall att på senare tid, och det är väl också ett resultat av coronan, så har ju en del ligor tvingats göra vad man måste göra för att maximera intäkterna, och inte minst då tv-intäkterna. Vilket har gjort att man har delat upp de sista omgångarna på olika tv-slottar och låtit omgången spänna över fredag, lördag, söndag, eller i alla fall lördag, söndag. Och det har jag varit helt okej med, för att det är ju väldigt många matcher som man vill se i avslutningen, men som man kanske inte riktigt kan se på samma sätt när alla matcher spelas samtidigt. Och så länge de matcherna inte påverkar varandra, så är det helt okej med mig att man delar upp det. Jag vet inte vad du känner. Jag kan ju tycka av rent nostalgiska, fotbollsromantiska skäl att sista omgången ska spelas samtidigt alla lag. Men som i då Serie A:s fall till exempel, så var det ändå lite härligt att bottenstriden avgjordes 21. Titeln avgjordes 18.
Dagen
innan var på lördagen. Roma kunde göra sitt på fredagen i och med att de ska spela Conference League-final. Det störde inte mig så mycket.
Nej, tvärtom. Alltså, jag tyckte det var positivt.
Man fick ju med sig på väldigt mycket mer av den sista omgången.
Ja, absolut. Och jag tror heller inte att de på plats bryr sig heller. Alltså, de som har köpt biljetter, de trogna supportarna, det är ingen som bryr sig om att det inte är hela... Det är bara egentligen av nostalgiska skäl som man då i så fall skulle vara emot det. Ja. För alltså, bara man ser till så att inget resultat kan spelas på, så är det ju hur långt som helst.
Precis, men som sagt så tror jag att det här är ett resultat av att varje krona behöver ramla in, förutom för Premier League, för där rasar in degen då, så de kan ju fortfarande ånga på.
Kommer
med sin
alla
liksom,
pengar ifrån?
Från oss som pröjsar dyra abonnemang för att titta på den. Aj. Alltså vad de säljer tv-rättigheterna för till respektive land. Så att de kör ju på, och det blir 10 matcher. Således så är det ju väldigt mycket som man ville vara med på. Det var spännande i botten, det var spännande kring Europaplatserna, men framförallt så var det ju spännande i titelstriden. Således så fick jag skjuta på Salernitanas match till i morse. Såg den Salernitana-Udinese 07:00 måndag. Ja. Men du nämner ju koreografin här. Ja. Otrolig.
Ja, och du noterade det, jag säger också att de hade pampig filmmusik, eftersom det var en film koreografi.
Ja, ska vi kanske förklara lite snabbt tifot, för det var ju nytt. Jag har inte sett liksom en rullande duk med då ögonblicksstillbilder från varje decennium i klubbens historia. Nej. Och så var det då två kameror, stilla såklart, från varsitt håll
som
visade att kolla, nu är det en film över Salernitanas mäktiga historia. De började väl 1919 tror jag. Mm. Och så var det en ögonblicksbild per decennium, och det här rullades ner då i en lodrätt filmrulle. Det var otroligt att följa. Det stora jävla bekymret var ju dock att matchen gick igång när de var på 60-talet. Så man satt och så här, nu inkast, bildproducent, lägg ut, var är de nu någonstans?
Det var också
så
här, man hade den här pampiga filmmusiken, men Serie A skulle få in sin jävla vignett däremellan. Så jag tänkte, nu var filmmusiken, nu var tifot över, nu ska liksom matchen dra igång.
Det var ju samma sak igår på titelprisceremonin för Milan, på Mapei. Ja. Då körde de också igång vignetten till varje spelare som skulle ut. Ja. De loopade ju den där jävla vignetten 35 gånger.
Ja. Nej men, så körde de där. Sen kom den igång igen och sen så fortsatte det. Men det blev ju också mäktigt, för man förstod hur stort det där var för alla supportrar på läktarna. Eftersom hela jävla arenan stod typ och storbölade när den här filmrullen åkte ner till den här. Men jag kan tänka mig att som ett modernt grepp, om det hade hänt i Sverige, så skulle klubbens tifoseri ha fått skit om de hade använt arenans PA-system för att spela musik samtidigt som tifot. Typ som när Bayern gjorde det här mäktiga rodd-tifot och båten åkte, om de då hade haft musik till det som hade passat, så kan jag tänka mig liksom att det hade varit så här, vad fan håller ni på med? Så här. Det där var ju lökigt.
Framförallt från konkurrerande klubbars.
Jag menar ju det. Alla okay, Bayern hade säkert älskat. Men det hade ju blivit en snackis. Framförallt så hade det blivit så här, fan, töntigt. Jag är helt övertygad om det. Men i Italien så är ju sådana grejer inte lökiga.
Nej.
Utan och jag menar, man brukar prata om att kunna bära upp kläder och saker. Alltså så här, italienarna kan ju bära upp den där dramatiska filmmusiken ihop med det där tifot. Det är strålkastarljus, det är mörkt runt hela Reki för det är sent på kvällen. Man vet att deras liv står på spel, de ska spela 90 minuter.
Ja, men det de inte kunde bära upp, det var ju att liksom kombinera det här med en riktigt bra insats på plan.
För de blir dränerade.
Alltså, alla har ju fokus på den här koreografin som löper in första 5-6 minuterna på matchen.
Jag tror helt ärligt att de är helt mentalt dränerade när den här matchen börjar, samtidigt som Udinese liksom bara går in och spelar ut.
Ja, nej men alltså det var ju en av de värre asfalteringarna man sett någonsin av ett lag som inte har någonting att spela för på bortaplan mot ett lag som slåss för överlevnad med allt att spela för. Jag kan inte minnas att jag har sett en större kross av det omotiverade laget
jag tror
mot de som ska lösa ett nytt kontrakt.
Jag tror att David Nicola, han har kramat ut precis allt från den här truppen som, sanningen ska fram, är rätt svag. Mm.
Sabatini ska ju ha också.
Det var lite så här att Pep och Burnley om sanningen ska fram. Jag är med på det. Men hade man spelat 10 omgångar nu, så hade ju Salernitana torska 10.
Ja, ja.
De är slut. Ja. Det är över.
Så är det. Men som du berättade om här i svepet, så fick de ju oväntad hjälp då av Venezia, eller kanske framförallt då av Cagliari, som inte lyckades få hål på Venezia.
Ja, jag tycker också att Venezia ändå står upp under hela den här matchen, vilket hedrar dem.
Ja, jag följde inte Venezia och Cagliari. Jag såg den inte.
Det gjorde de.
Och således,
fan, läger ju 1-0 ett par gånger också där.
Således så kan vi konstatera att Salernitana står för en enorm jävla salvetsa här, för en great escape, för att göra det omöjliga möjligt. Vi kan väl försöka få ut delar i alla fall av den här koreografin på vår Instagram, om ni har missat den.
Borde ju finnas borta hos Simon hos dig.
Annars så fanns det ju härliga bilder från slutsignalen och kontraktsfirandet på Areki och på inneplan på din Twitter. Jag såg hur du bombade ut bilder och känslor.
Ja, det var två tweets där som kanske är årets två tweets. Galen jävla summering av vad hela Italien är egentligen. Vi är sponsrade av Juel. De har funnits sedan 2015, och vad är de då? Jo, det är måltider. Jag kommer tillbaka till dem alldeles strax. Men det har sålts 200 miljoner måltider i världen och över 10 miljoner i Sverige. Så vissa av er har säkert redan fått upp ögonen för denna nyttiga, praktiska och näringskompletta mat. Som dessutom har minimalt med negativ inverkan på miljön och djur. Det är snabbmat, men det är inte skräpmat. Det tar bara några minuter att fixa till de här måltiderna. Och samtliga produkter är 100% veganska. Black Edition är någonting de har. Vad är nu detta? Jo, det är slags pulver som man häller i en shaker och sen skakar man om den. Det är växtbaserat, glutenfritt, laktosfritt, hög proteinhalt, låg sockerhalt, naturligt sötad, komplett måltid är vad det är. Med alla nödvändiga vitaminer och mineraler. Den innehåller till exempel lika mycket protein som 6 ägg, mer C-vitamin än en apelsin och mer omega-3 än en laxfilé. Det är såklart, och det har ni förstått, naturliga ingredienser. Ärtor, ris, linfrön, tapioka, solroskärnor, kokosnöt. Det är toppen för sådana som mig som tränar mycket och behöver det här höga proteininnehållet. Så om inte det var nog, så är det lågt glykemiskt index också. 19, energin släpps långsamt ut och håller dig mätt länge. När ni går in på ul.com/Thomas så medföljer en t-shirt och en shaker. Sa jag förresten att det var gratis frakt? Ja, men då säger jag det nu. Det är också gratis frakt. Vi säger stort tack till Joel för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Tillsammans med Swedish Match och stiftelsen Håll Sverige rent så vill vi lyfta informationskampanjen som just nu rullar om att förbrukade snusprillor, ja, de hör hemma i papperskorgen och ingen annanstans. Sen jag fick den här kampanjen i mitt knä och jag började göra mig själv medveten om problemet med att det ligger prillor precis överallt på husväggar och ute och i toaletter och så vidare. Så började jag ändra på mig. Och det var kanske den enklaste livsförändringen som jag har gjort någonsin. Kika in på tack för att du slänger snuset i soporna.nu. Där får man mer information om hur vi snusare tillsammans kan minska nedskräpningen. Och det är faktiskt ordentligt. Snuset, det ska ligga i soporna. Ingen annanstans.
Vi skulle ju till England, hamnade på Areke, men nu kan vi i alla fall stänga bottenstriden i Serie A. Vi tar oss tillbaka till England, jag vet inte. Jo, jag tror att jag berättade om hur jag då avslutade min söndag.
Ja, just.
För att jag prioriterade då avslutningen av Premier League. 10 matcher, det var mycket som stod på spel. Det var 10 matcher samtidigt. Det var en jävla kväll att också vara med på. Så att jag ville se allting från start till mål. Och jag blev ju inte besviken, för att jag var ju helt inställd på att det här givetvis skulle sluta med en City-titel. Men att det skulle sluta med en City-titel på det allra mest väntade sättet. Alltså dramatiken, jag kanske hade liksom kunnat tänka mig en tidig Liverpool-ledning. Och att City skulle, ifall nu Robin Olsen skulle göra en sån här svensk landskampsinsats och bara spika igen ett tag, att det skulle kunna dröja en liten bit. Att Liverpool ändå var liksom, att Liverpool hade hugg en kvart 20 minuter i första halvlek. Men att det med 70 minuter spelade på klockan, 75 minuter spelade på klockan, ska stå 2-0 till Aston Villa samtidigt som Liverpool inte leder mot Wolves. Alltså, jag hade inte gett det som troligt en gång på 500.
Nej.
Ifall någon hade sagt det till mig 2 timmar innan avspark.
Nej. Ja, även innan City gjorde 2-1, kanske också vid reduceringen, så var jag ganska övertygad om att det här blir ett episkt invik. Alltså det här är någonting vi kommer komma ihåg.
Och kanske det, sådana, aldrig,
alltså det hade skadat Pep Guardiola så jävla mycket om det hade hänt. Gud, alltså. Jag är fan osäker på om han hade kunnat fortsätta. Alltså. Nästan på den nivån.
Han hade kunnat, men han hade inte velat. Alltså han hade själv sagt, jag slutar här och nu.
Nej, jag tror fan det är på den. Om man ser...
City hade ju inte rivit med Pep.
Nej, men jag tror någonstans att supportarna inte hade velat... Liksom, och nu idag, när de blickar tillbaka på gårdagen, så hade de inte velat haft ett annat slut. Och jag sa det lite i svepet, det var kul att de liksom gjorde det här för oss och tittade.
Mm.
Men att få vinna på det sättet, att få lida sig till en titel, det tror jag att både Pep Guardiola och Manchester City ändå växer lite av.
Ja, för att så länge det stod 1-0 så kände jag, även fast klockan började liksom närma sig 65-70, att alltså det är City. Det är väl klart att kvittera dem bara innan 85:e, så är det klart att 2-an kommer också. Men när 2-0 kommer, då är det helt plötsligt en jävla tröskel att kliva över.
Jag kände 3-0 då.
Ja, närmare det. Men att då kunna alltså vara så pass vaken. Jag vet inte om han underskattade Aston Villa eller att han trodde att han hade för många spelare i för bra form.
Jag
menar bara att alltså, jag reagerade ändå lite på startelvan som Pep Guardiola skickade ut igår. Men att han ändå har den sinnesnärvaron och göra helt rätt byten. Att han skickar på såna genombrottskraftiga spelare, kanske framförallt då Ilkay Gündoğan, som han bar Manchester City till ligatiteln i fjol. Det är en spelare som inte på alls samma sätt har varit utslagsgivande den här säsongen, men han är erfaren, han har gjort det här förr. Att han kommer in med en tro och bara ska göra det han gör bäst, nämligen att fylla på in i boxen för att raka in bollar som någonstans landar runt hans fötter och huvuden. Det är ju vad han gör. Och när ettan kommer, alltså den vågen, den kraftvågen av energi, alltså det där visste man ju att City är inte klara på långa vägar. Och jag tycker att det är, även fast Rodri har ett av de värsta tillslagen och liksom hästsparksnypen som finns där ute, Så jävla vackert det där avslutet. Hur kontrollerat han curlar den längs backen och han hittar den enda kvadratdecimetern som finns mellan Robin Olsens näve och stolproten till 2-2. När 2-2 han kom, då visste man att nu är det Kevin. Alltså, nu har Kevin 10 minuter på sig att fixa det här. Behövde inte speciellt många minuter. Utan han regisserar ju upp det där målet som Gündogan slår in från nära håll. Och City kan, som du var inne på även i svepet, titulera sig än en gång mästare. Fjärde titeln på 5 år med Pep Guardiola. Man vinner välförtjänt, för hur man än vrider och vänder på saker och ting. Vinner man en serie efter 38 omgångar, då är man värdiga mästare. Och jag tycker att Manchester City verkligen, verkligen imponerar med hur man löser det här och syr ihop säcken efter det uttåget mot Real Madrid i förlängningen.
Ja, men det är ju jättehärligt med alla känslor som vi pratar om. Alltså allt från Salernitana, bottenstrider, vi kommer till Leeds och sådär. Men det, i det så finns ju också de dåliga förlorarna. Och det är nästan, som neutral i alla fall när man står och kollar på det, supermysigt. Alltså, jättehärligt. Jag såg någon som twittrade igår, att någon Liverpool-supporter som tyckte att man borde spela tiebreak om lagen hamnar för nära varandra.
För... Ja, men du kan inte heller göra för stora nummer av liksom enskilda idioter.
Nej, men det fanns ju tusen andra dåliga förlorare såklart. Ja. Alltså, dels från Sardinien, dels kanske från Inter.
Ja, eller Klopp, gentemot Conte efter poängförlusten mot Spurs.
Absolut. Alltså, det finns dåliga förlorare överallt. Jag tycker bara att det kulminerade lite i den tweeten. När man är så pass dålig förlorare att han vill då, när poängavståndet är så litet och när det är över så lång tid, att det blir orättvist, ha till ett tiebreak.
Det är så jävla, liksom, hissen har verkligen fastnat mitt i det höghuset. Ja. Den tanken har han inte tänkt hela
tror
vägen
också
ut.
Att han hoppas att det får fäste och att det ska förändra då och göra om. Vänta, det här var ju en bra idé. Vi delar inte ut ligatiteln.
Jo, men det han säger i sitt förslag blir ju också då att man ska spela ännu fler matcher för att få ett ännu tajtare avgörande.
Exakt.
Varför skulle det bli mer definitivt av det då? Då skulle det ju snarare, om man då utgår från hans incitament här, så skulle det vara ännu mer orimligt att det ska avgöras på
man kanske varje år bara ska gå på en maratontabell.
Kanske. Nej, men jag tycker att vi får ta av oss smulan för Pep Guardiola och Manchester City. Hur många miljarder de än har spenderat på den här truppen. Och hur favorittippade de än var. Och hur överlägsna man än ska vara. Man ska göra det också.
Ja.
Och som sagt, på mig imponerar de stort att de reagerar som de gör efter det uttåget ännu en gång i turneringen som de vill vinna mer än någonting annat. Att då kunna samla den kraften och stå för de här insatserna. Darra lite på manschetten, men sista kvarten, hämta styrkan och slå tillbaka Aston Villa.
Det är också en styrka. Så
här, herregud.
Slumpartat. Det finns så många värre slumptillfällen under den här säsongen som har påverkat ligan än den här sista kvarten.
Sen kan ju ingen såklart begära någonting av Aston Villa och Steven Gerrard, att man ska ta poäng av Manchester City, att man ska besegra Manchester City på bortaplan i ligans sista omgång när de går för titeln. Men det är ju ändå ironiskt och för oss objektiva lagneutrala i den här frågan ändå delikat att det skrivs ytterligare ett kapitel i boken om just Liverpool och Steven Gerrard. Alla minns hur han halkade mot Chelsea i titelupplösningen 2014. Det där har han fått höra i 8 år. Nu har han chansen. Jag tror att om Villa hade löst det igår mot City, samtidigt som Liverpool då får in tvåan mot Wolves och tar titeln, Steven Gerrards contribution då till den titeln, till den trippen, till den fortsatta möjligheten till kvadruppen, alltså den hade kanske inte vägt upp till 100% för när han halkade där 2014, men absolut balanserat ut den med bra jävla många procent.
Ja, jag säger 100%.
Nu blir det istället att, och som sagt, jag säger igen, det är Manchester City mot Aston Villa som inte har någonting lagmässigt att spela för. Hemmaplan, de går för titeln. Ja, det är ändå anmärkningsvärt att man gör 3 mål på en kvart, men det är inte helt skruvat att det är Manchester City som gör det. Men det är Steven Gerrard som har en 2-0-ledning. Han vet ju att håller vi bara ihop det här nu så får Liverpool göra sitt på Anfield, och så är jag med och tar den här titeln till Anfield. Men de klappar ihop fullständigt. Mm. Jag vet inte om man ska liksom vrida om kniven ytterligare i Steven Gerrard. Jag noterar bara att hans...
Han gjorde ett gott jävla försök i alla fall.
Hans hopplösa legendar om att få vinna Premier League med Liverpool går vidare.
Mm. Blir det en grej på sociala medier så är det väl en grej. Och det blev det.
Ja, så är det väl. Burnley ur, Leeds kvar. Det glädjer mig. Jag tror också, vi får väl fråga honom på torsdag. Men jag tror faktiskt att i sitt hjärta så mådde inte Ponne jättedåligt över att hans gamla lagkamrater och hans gamla klubb fick fortsätta fira Premier League-existens. Ja, även fast
han
är 100%
känslor. Alltså, han håller inte på... Alltså så här, han är mer kärlek än vad han är att vara bitter. Och han pratade ju om det inför den här matchen också, att han skulle må dåligt om det är så att han är med och hjälper till att sparka ut Leeds. Så att, jag är ganska övertygad om, när jag såg bilden också när han gick med sin dotter på planen efter, vilken fantastisk säsong för övrigt både han och Brentford gör. Mm. Men att han var nöjd med det resultatet.
Ja, ja verkligen. Och jag tycker också att Leeds ska ha en eloge för att man pallade sparka Bielsa trots hans legendarstatus i
klubben.
Annars
hade de inte varit kvar.
Nej, och får in Jesse Marsh även fast de hängde mot repen här sista omgångarna.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Så fick man till en förändring i tid, vilket gör att det här löser sig. Och det blir väldigt tydligt, eftersom det är Burnley då som åker ur, att de väntade för länge med att doja Sean Dyche. För att han hade ju... Jag är för dålig på att jämföra legendarstatus Bielsa i Leeds och Dyche i Burnley, men Sean Dyche hade ju varit oerhört länge i Burnley, och det blir ju väldigt svårt att skiljas från en sån manager så länge man är i Premier League och man aldrig kan begära mer än så. Men det här ägarskiftet som jag lärde mig ganska mycket om genom Niva i studiosändningen här igår är jävligt fishy, och det har jag har inte satt mig in i det överhuvudtaget. Jag ska göra det lite mer, kanske att vi faktiskt ska prata
vad
lite mer.
Vad är liksom hisspitchen, hör jag på att säga? Vad är den korta versionen?
Nej, men att Burnleys nya ägare då tog över Burnley i vintras på typ samma sätt som Glazers gick in i Manchester United. Alltså att man belånar klubben för att ta över den. Så att man tar över klubben, och man kan inte göra det utan att klubben själva skuldsätter sig och belånar sig för att få till övertagandet i liksom själva pengarna. Vilket gör att Burnley gick från att för ett halvår sedan vara en jättevälmående klubb rent ekonomiskt utan några skulder whatsoever till att ha miljardskulder upp över öronen för att man har tagit över sig själva, om du fattar vad jag menar. Mm. Med sina med egna då lånade pengar. Och nu åker man dessutom ur på det. Så att Burnley har liksom, Niva sa det, att det här är inte vilken degradering som helst, utan det här är en potentiellt riktigt, riktigt kostsam degradering i och med det här väldigt färska övertagandet. Men de väntade ju för länge med Sean Dyche.
Ja.
Och det kostar dem Premier League-existensen. Men jag kommer inte sakna dem
tillräckligt länge för att vårt spel bort hos Betsson skulle gå in i alla fall. Så att, jag är nöjd med det, med långtidsspelet. Och att Madison gjorde fler poäng än Grealish.
som han gjorde det.
Ja.
Det får man verkligen säga. Spurs till Champions League, och där tycker jag också att vi ska dela ut en jävla applåd för Contes insats, för Kulusevskis intåg. Jag tyckte det var kul, det var någon brittisk krönikör i någon av de större tidningarna som sa att det syns på Kulusevski att han ännu inte har fattat att han spelar i Spurs.
Nej,
att de ska börja liksom kasta in handduken och vika ner sig när det väl gäller, utan han går ut här och bara tokdominerar och kör. Och...
Fint att Kulusevski går in och ändrar mentaliteten i klubben Spurs.
Ja, tillsammans med Conte, såklart. Jag tror att de låg 8 när Conte klev in. Mm. Han har ju många gånger med minnesvärda citat i vintras pratat om hur hopplöst det här är.
Men det är så han jobbar.
Pratat om hur långt bort The Tottenham is. Och att det här aldrig kommer gå. Men i slutet av dagen så löser han en fjärde plats och Champions League-spel.
Och jag har ju sagt att han inte kommer fortsätta. Så får vi se vad som händer de kommande 2 veckorna.
Verkligen.
När restaurangbesöket.
Jag noterade 5+8 i ditt svep. Jag är ju en FPL-spelare, va? Så att jag går ju på FPLs assisträkning. Där är 5+9. Jag knackade lite på min kalkylator här också, i och med att han har gjort 1259 minuter i Premier League sedan han anslöt. Vilket gör att han har gjort poäng lite drygt var 89:e minut.
Snyggt.
Alltså minst en poäng per match. Och det är ju otroliga siffror. Mm. Jag menar, kolla på hur många högavlönade världsspelare som inte är uppe i samma siffror i den här ligan. Dessutom är han ung, dessutom har han aldrig spelat engelsk fotboll förut. Man brukar prata om att det är en jävla omställning att gå till England och spela Premier League-fotboll. Jag är helt med dig på att det här halvåret, det var absolut bästa som kunde hända Dejan Kulusevski, och jag tror absolut att det här bara är början för honom, för det här Tottenham under Conte.
Jo, men det man väntade sig lite efter Parma, det var att han kom till Juventus och tog nästa steg och blev da big. Men det klivet har inte riktigt kommit, nu har det börjat. Och så nästa säsong så förväntar i alla fall jag mig att det blir kanske inte riktigt de poängen som jag sa här, men i alla fall uppåt där. Mm. Och då är han ju en av Premier Leagues absolut bästa spelare på positionen.
Du inledde svepet med att konstatera att säsongen nu äntligen är över för Manchester United. Man skämmer ju faktiskt ut sig under den här våren. Mm. Det går ju inte att säga någonting annat.
Alltså, och här finns det en koppling att göra till Milan. Det gör jag inte bara för att jag är italofil och för att jag vill göra koppling till Italien hela tiden. Men Ralf Rangnick var ju klar för Milan. Och det här pratade man om igår.
Breaker,
i
studiosändningen
också. Ja, exakt. Men det var ju så. Och det pratar man som sagt om, man har pratat om det. Men man tar upp det igår igen i studiosändningarna, att så här, kommer ni ihåg när vi stod där och det var klart? Mm. Vem var det egentligen som gick in och liksom bröt det? Vem var det som gick in och sa att så här, det här kan vi inte göra i slutändan, trots att kontrakten låg där? Jo, det var ju Paolo Maldini. Han sa, om vi gör det, alltså hans slutbesked så att säga på sin egen närvaro och framtid i Milan var att om vi gör det här, då kommer inte jag vara kvar. Då får ni lösa det med Raffe, men inte med mig. Och det var ju det absolut viktigaste som kunde hända för Milan, Zlatan, att han inte kom.
Zlatan var inne på det tidigt i sin bok Adrenalina också. Att han visste ju att kommer Ralf Rangnick som bygger långsiktigt, som bygger ungt, då är mina dagar här också räknade. Mm. Och jag tror att det också spelade in i varför man kovände kring Ralf Rangnick.
Självklart så ska vi liksom skratta lite åt att jag hade fel, att han inte kom. Men det var ju så klart.
Fast du hade ju rätt. Exakt. I att han var klar.
Jag vet. Men jag gillar att göra lite narra av mig själv i det här. Det var ju mitt sista försök att breaka någonting. Och då gick jag fast stort. Jag gick internationellt. Jag tog ifrån tårna.
Man trodde att du alla till slut hade kastat över hela in världen. Handduken efter alla gånger Klätte blåste i samband med Albins nya klubbadresser.
Nu jävlar.
Men du gjorde den sista ansträngning. Du gjorde en sista jävla take på att nu ska Thomas Wilbacher gå da big.
Jag körde igen i några WhatsApp-grupper att Ermenko var klar för Gnaget också. Gick stenhårt på det. Givetvis fel.
Det jag bara skulle säga här kring Manchester United innan vi lämnar Premier League var ju att Ten Hag var på plats på Selhurst Park igår och såg sitt nya lag för första gången. Engelsk media såg kallade laget. Den här matchen för en audition. Ingen klarade den, utan det kommer ju bli en sån jävla rensning.
Ja.
Och även fast man kan vara väldigt liksom opepp på vad Manchester United är någonstans just nu och hur de har avslutat den här säsongen, så måste jag ju verkligen säga att jag är ruskigt nyfiken på vad som kommer ske här nu, herregud, i United under sommaren och vad Ten Hag börjar med
att
göra.
Det är därför jag säger som jag säger.
Jag säger inte att du har varit neggo, att det här är ju verkligen slutet äntligen på det sämsta man har upplevt av Manchester United.
Ja.
Sen man liksom klev in i den här svängen. Men nu känns det verkligen som att det kommer hända grejer på riktigt och det kommer göras på ett nytt sätt, det kommer göras på ett annat sätt och det ska bli jävligt kul att se hur mycket som faktiskt kommer att förändras.
Definitivt.
Och
nu blir de ju roliga igen. Alltså, det har varit roligt att göra narr av dem. Men, men de blir roliga på det sättet. Det blir kul att följa det här. Vad som händer med Ten Hag. Oavsett, jag skiter ju resultaten.
Ja.
Kan det gå dåligt så gör vi narr av dem igen. Men, eller så går det bra. Så är det lite kul. Alltså, kanske blir sådär episkt som det har blivit för Milan. Att en jätte är tillbaka.
Absolut, absolut. United och Arsenal i alla fall till Europa League, West Ham till Conference League. Jag tycker inte vi behöver säga någonting om Liverpools insats igår och Liverpools Premier League-säsong. Alla vet vart vi har Liverpool. Det var inte deras titel att vinna igår, utan att de fick chansen och att det blev spännande, det var mer än vad någon, tror jag, vågade hoppas på igår morse. Mm. Nu är det fullt fokus på att lösa den här cup-trippen med Champions League-bucklan mot Real Madrid på lördag.
Känn lite lätt på konferensen. Känn lite lätt på den, Gugge. West Ham, Nice, Fiorentina.
Ja, det är klart.
Alltså, det är ju, alltså, jag tycker att det
luktar skilsmässa borta i Rönninge.
Ja, lite grann.
Vad ska du nu länge? Då? Jag ska ut i Europa. Vi fick West Ham och Nice.
Ja, exakt. Nej, men jag tycker att den känns börjar kännas lika sexy som cupvinnarkuppen. Det är den typen av lag som är med.
Ja. Jag säger inte emot. Så med det sagt så stänger vi ner Premier League-säsongen. Påminner återigen då om att vi summerar hela kalaset lite mer initierat och ingående med Jesper Oraklet Hoffman. Där jag tror nog vi kommer ha en liten diskussion kring årets spelare. Mm. Det står väl mellan, tycker jag, Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Heung-min Son.
Ja. Son räknar ju jag bort då.
Jag tycker att Son, alltså jag skulle kunna räkna bort Salah. Mm. Jag skulle kunna säga att det står mellan Kevin De Bruyne och Heung-min Son. Ja. Han vinner, alltså han delar skytteliga segern med Salah utan ett enda straffmål. Mm. Jag tycker att Sons säsong är, hur man än vrider och vänder på den, 5+.
Ballon.
Det överlåter jag till dig. Just det, det är dags snart. Dags på måndag.
Visst, måndag är dags.
Totoballon maj. Men Kevin De Bruyne borde väl vara någon typ av favorit. Vi får väl helt enkelt se. Vi tar det där med Hoffman.
Frågar du Hoffman så är det KDB.
Nej, han älskar ju Son också.
Jo,
som inåt visserligen. I helgen så avgörs också vilket lag som tar den sista platsen i nästa säsongs Premier League. Om det blir Huddersfield eller om det blir Nottingham. Vi jobbar väl Nottingham.
Slå ett slag för min gode vän på grund av Ström. Anders Ström, ja. Mm.
Strömming vill ha Nottingham, då vill vi också ha Nottingham.
Vi är på väg in i Nottingham ett tag också. Fan.
Mäktigt.
Mm. Vi är sponsrade av Korata. Terve, terve, våra goda vänner. Nu är det ju så att solen kikar fram, va? Och vi i Toto, vi älskar ju att umgås. Jag vet att ni som lyssnar gör det också. Att stå och laga mat utomhus. Det är fasen drömmen. Jag älskar att stå där och shoppa och grilla. Och jag har ju skaffat en grill så jag även kan göra såser, va? Just nu så har Korata grymma erbjudanden på utvalda utekök, såsom till exempel ett komplett set med stekhäll, gasolbrännare och sprillans pizzaugn. Jag märkt det när jag kollar på mina sociala medier att det blir vanligare och vanligare att skaffa den där pizzaugnen. Man kan göra så mycket mer i en vedugn också. Nu när det är så otroligt fina erbjudanden på Korata tycker jag att det är dags att passa på. Skaffa den där pizzaugnen. Det finns till exempel en som heter Onikoda 12 som kostar 25,90 bara. Och det är en gaseldad pizzaugn. Jag vet att det kan vara lite känsligt med vedeldad när man bor i områden och så. Men man får rösa upp värmen på 15 minuter. Och då pratar jag värme upp till 500 grader så man slipper pyssla då om man tycker att det är jobbigt med veden och igångsättning och så vidare. Det här är faktiskt en grym produkt, kostar bara 25,90, så kan ni göra era superpizzor där hemma. Passa på och skapa era utekök beroende på vad ni har för plats och så vidare. Allting finns från grill som sagt till stekhällar och till pizzaugnar borta hos Korauta. Glöm inte att bli medlemmar i Korauta Plus också. Då samlar ni bonuspoäng och så tar ni del av alla deras erbjudanden som de har. Vi säger kitos Korauta! Hörrni, vi är ju sponsrade av Celsius och det är ju, tycker jag i alla fall, verkligen Celsius-tider. Alltså det är tiden då man vaknar på morgonen och öppnar en Blood Orange, eller varför inte Tropical Twist, den otroliga sommarsmaken som de har lanserat. Och det är ju sådär, alltså lever man ett hälsosamt liv så är Celsius ett viktigt inslag, i alla fall för mig. Det är det bästa sättet att börja dagen på, man får energi och man känner hälsan, va? Man känner att man får i sig en massa bra saker. Och så är det gott också. Det smakar sommar. Så glöm inte bort att dricka Celsius, hörni. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Med det sagt så stänger vi ner England. Vi stänger ner Premier League. Vi tar oss till Italien. Vi tar oss till Serie A. Vi tar oss till Scudetto-striden. Jag tycker inte vi behöver säga så mycket om det som hände där bakom. Napoli och Juventus klarar för Champions League sedan länge. Ja. Juventus gör ju en mini Manchester United här under våren.
Så är det.
Och skämmer ut sig lite i dels
och hur... Och där ska liksom, det också hända jättemycket. Du har sett Di Maria, Pogba,
exakt,
och så vidare.
I hur klubben krackelerar lite sportsligt med Dybala och med ledningen. Det kommer hända många grejer in, men man blir också av med väldigt bärande spelare. Man går titellösa för första gången på en evighet. Napoli, det är svårt att säga någonting om att en tredje plats för Napoli är underkänt, men med tanke på hur man inledde den här säsongen med 31 av 33 poäng möjliga, man hade Osimhen i vad det såg ut som då ett mer friskt slag. Sen kom ju den där okbensskadan och så började turerna med att han var out och han var in och han var out. Insigne och Mertens mot De Laurentiis, det var väl ändå ganska logiskt att Napoli till slut föll ifrån här. Lazio kommer före Roma i tabellen, men båda lagen till Europa League. Jag tror dock att väldigt många Lazio-supportrar hade bytt säsong med Roma. Att ta en sjätte plats, asfaltera stadsrivalen i vår derbyt, men på det spela en europeisk cupfinal.
Möjligt, jag vet.
Jag känner lite lätt på den bara.
Sarri
var ju ute och svingade lite, såg du det? Det känns väldigt bra att komma före ett lag som har spelat så oerhört bra med så oerhört skicklig tränare.
Ja. Jag tyckte det var fantastiskt sagt av Sarri.
Så oerhört mycket pengar. Det känns väldigt bra att komma före dem i tabellen. Ja. Ja, det vill säga, det är bra sagt och det är stringent. Det är väldigt liksom så här lagom. Ja. Det är ju verkligen inte att
det är
liksom...
delikat. Jag tycker det är perfekt av Maurizio.
Men Romas sjätte plats är ju enkom ett resultat av att man är i Tirana på onsdag. Mm. Alltså, där har ju fokus skiftat.
Jag fattar vad
Champions
du menar.
League.
Men
sen
samtidigt är jag lite imponerad av Lazio som ändå löser den där femteplatsen och som verkligen år ut och år in håller sig där med det gamla upplägget att ha en president som Claudio Lotito. De börjar bli färre och färre. Fler och fler fonder kommer in i den italienska fotbollen. Och det rykten om, du har sett Genoa gjort ägarbyte och det blir utländska ägare på mer eller mindre varenda klubb. Amerikanare i Venezia. Amerikanare, visserligen italoamerikanare i Florens. Cagliari går mot ett klubbyte, Giolini som också är det, presidentissimo som rattar klubben. Lazio, de ångar på med Lotito, det finns en jävla charm i det tycker jag.
Ja, verkligen, absolut. Fiorentina tar ju konferensplatsen som du var inne på, noterade också, hajade till. Fiorentina näst bäst på hemmaplan i Serie A den här säsongen. Yeah. Det säger en del om att det går att lägga liksom...
Bomben är l'aria, e Firenze caricava, bomben är l'aria. Det är klart det är tryck när Fio kör.
Innan bara vi tar Scudetton och går i mål. Fan, nu kommer vi inte hinna med killen Mbappé. Skitsamma. Atalanta 8. Är det liksom... Var det bubblan som sprack? Definitivt.
Jag är alltid tidig att liksom, sia om de här sakerna. Jag tror att jag var inför förra säsongen. Jag sa, nej men nu spricker den här bubblan. Jag tror ju att de liksom är topp 10, alltså på den vänstra kolumnen fortsatt. Och de kommer säkerligen göra bra säsonger och bra värvningar för att de har så pass stabil ledning. Jag tror att det är där man måste kolla. Vad har de för sportchef? Och Sartori är ju erkänt skicklig. Han har gjort det med Kevo och hela vägen.
Men har försvunnit nu,
jag vet. Men jag tror ändå med den stabila ledningen, med det de ändå har byggt upp, så länge Gasperini är kvar och är motiverad, så tror jag att de kan fortsätta hålla sig på den vänstra kolumnen. Och sen så något år kanske gå till Europa, något år inte gå till Europa. Däremot den dagen Gasperini försvinner och man ska försöka hitta nytt med fan vet jag, Di Francesco eller någon som spelar en liknande fotboll.
Serbi,
som supervärvning, alltså det kanske skulle funka i och för sig. Men jag tror att det blir det delikata byte, kommer det här att funka verkligen? Mm. Eller ska man liksom hamna 16 och sen så ska man börja ransaka sig själva och se om man börjar göra massa klubbbyten och sånt där. Det tror jag inte riktigt de har råd med. Men så länge Gasperini är kvar och så länge de är motiverade så kan det nog fortsätta.
Vi får väl helt enkelt se var Atalanta tar vägen. Det vi i alla fall vet är att Milan återigen är ligamästare. Man tar sin 19:e Serie A-titel totalt. Kvitterar i och med det Inters 19 som nästmästa mästare bakom Juventus. Man är mästare för första gången sedan 2011, och Zlatan infriade sitt löfte som väldigt många bara fnös och skrattade åt när han kom tillbaka från USA, stämplade in på Milanello och sa: jag lovar att jag inte kommer lägga av förrän jag har tagit en titel med den här klubben. Jag är mäkta jävla imponerad över Milans säsong, men som vi har varit inne på många gånger den här, inte bara säsongen utan kanske framförallt här våren och slutspurten, att det här inte bara är ett resultat av en säsong, utan det här är ju Milan post den där 5-0-förlusten i Bergamo december 2019 som du pratar om. Där och då låg man 11. Där och då så kändes en Scudetto så avlägsen, så jag vet inte riktigt så om den någonsin har varit längre bort från Milan.
Mm.
Men drygt 2,5 år senare så står man där, och man kan peka hur mycket man vill på att Juventus har varit svaga eller att Inter schabblade bort det under en kort period i februari, mars.
Det går inte riktigt heller att göra.
Vi är tillbaka i det jag sa kring City. Mm. Vinner man en tabell efter 38 omgångar, då kan man säga vad man vill, men det man inte kan säga det är att det laget inte är värdiga mästare. Alla fick chansen. Alla fick chansen att ta så många poäng som möjligt på 38 omgångar. Milan tog flest. Då är det bara att applådera dem. Och du pratar ju om Maldini och Pioli här. Jag tycker du sätter helt rätt epitet på dem. Med Maldini som då arkitekt. Pioli som liksom pappan som håller alla de här pojkarna i handen. Men jag vet inte om det var Corriere eller om det var Gazzettan eller om det var några andra som satte så jävla träffsäkert ord på Zlatans roll i det här. Har du, jag vet inte om du har noterat det eller om du kan gissa dig till. Vad är Zlatans roll i det här Milan? Som är verkligen så här bullseye.
Mm, säger du.
Själen.
Mm. Ja, det är bra. Eller hur? Anima.
Exakt. Alltså så här, att Zlatan har varit själen i det här Milan tycker jag ringar in och verkligen är så träffsäkert kring hans roll den här säsongen. För det är ju en väldigt skadad Zlatan som fram till igår hade gjort 89 Serie A-minuter sedan i januari. Och under de här inhoppen så har det inte varit speciellt utslagsgivande, förutom assisten till Tonali borta mot Lazio. Som absolut inte ska underskattas. Å andra sidan så hade alltså, ja, men sen minus, säger de, också minus att de två poängen så hade de ju vunnit ändå.
Ja, ja, men sen säger du ju också att det är en serie med 38 omgångar och allting ska såklart vägas in. Ja, men jag ska bara säga det. Alltså, målen mot Udinese på bortaplan. Roma borta. När han också är avgörande.
Absolut, absolut. Ja, jag menar bara att även fast det har varit väldigt lite Zlatan och väldigt lite Zlatan-skillnad
till skillnad från hur det brukar vara när
den här vårsäsongen, så har ju hans själ varit närvarande varenda sekund, känns det som. Mm. I varenda crunch time som Milan har ställt sig
brandtalet. Inför. Braveheart förknippas det med i Italien. Ja. Såg det i morse.
Ja.
Man pratade om det där brandtalet.
Men jag tycker att det är så jävla on point att kalla Zlatan för själen i det här Milan. Och jag tycker att vi kan spela upp hur det lät i Milano sent igår kväll när han greppade micken och talade till supportrarna.
Vogliamo ringraziare tutti i tifosi dal nostro cuore, grazie per questo anno. Senza di voi non era possibile. Ho una cosa da dire. Mi sentite? Milano non è Milan. Italia è Milan! Paciente!
Jag är taggad där. När han pratar om att Milano är inte Milan. Nej. Italien är Milan. Och att,
jag var inne lite på det i svepet här också. Att allt ryms ner i den här scudetto. Ja. För det finns ingen mäktigare än att bli italienska mästare i fotboll i Italien.
Nej, och han plussar ju supportrarna väldigt mycket att utan er så hade vi aldrig klarat det här. Och jag tror att det inte heller ska underskattas, supportrarnas roll i det här. För det är ytterst få i detta Milan, alltså rena sportsliga organisationen, som vet hur det är att verka i Grande Milan. En scudetto-jagande, en scudetto-segrande Milan-organisation. Det är Maldini, det är Zlatan, men sen är det också supporterna. De var med då.
Verkligen.
De var med på...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
80-talet och på 90-talet och på 00-talet. Så de vet ju vad det här handlar om. Och det, jag vet inte, jag tycker att supporternas roll i just Milans titel ska verkligen inte underskattas med tanke på hur det har sett ut de senaste veckorna. Nej. Vilka nummer de har rest och med vilket jävla tryck de har sjungit och vilken övertygelse de har haft. Jag sa det också i studien igår, att jag tyckte det också syntes lite på inneplan. Det var inte det här hysteriska, euforiska,
lifetime. Det var lägga liksom sig på mattan. Och
utan det var såhär, vi är Milan. Ja. Alltså, okej, vi har vunnit, den må vara oväntad, den här ligatiteln.
Ja, jag köper det, men vi har varit här förr.
Exakt, men vi har lyft den här bucklan 18 gånger förut. Ja. Vi är näst mesta europeiska kuppmästare. Alltså, take a fucking bow. Alltså, vi är Milan.
Du såg när Curva Sol kom och rensade upp.
jag tänkte inte på det där och då, men jag såg dina tweets om det.
Nej, men det är otroligt att man ser rusning på plan. Folk bara liksom som myror som bara flyter bort så här. Man undrar vad är det som händer. Och alla på inneplan är ju så att säga julgranar. Alltså de är Milan-grejer liksom överallt. Det är halsdukar på armar.
Julgranar är fan och tej.
Alltså de hade fan Milan-grejer överallt. Det var mössor och hattar och allt möjligt. Så kommer det liksom 10 svartklädda helt plötsligt in på planen. Då fattar man ju vad det handlar om. De vill ha ut spelarna på
det
planen.
Det är de svartklädda här eller...
Och man vet ju också att det är någon från ledningen i Paolo Maldinis grupp som bara mässar. Hörrni, rensar ni upp i inneplan? WhatsApp-meddelande bara. Ja, vi löser detta.
Det är antingen svartklädd.
Någon åkte på så jävla hörfil också. Någon julgran. Det var lite kul tycker jag.
Det finns ju två outfits för liksom top dogs gubbarna.
Ja.
Det är antingen svartklätt.
Ja.
Eller så är det barkaka och fiskehatt.
Exakt.
Barkaka, fiskehatt, solbriller. Ja. Det är också, men det är lite mer de svartkläddas lakejer.
Ja.
Jävligt
roligt. Byxor med fickor på låren.
Men jag vet inte vad jag mer kan säga om Milan och hur imponerad jag är av dem som lag och klubb att lösa det här.
Nej, men jag tycker bara en sak som jag tycker är helt viktig liksom, att återigen förtydliga men att verkligen liksom slå fast att det här är alltså det yngsta laget som har vunnit, eller yngsta truppen som har vunnit scudetton under modern tid, och då pratar vi trepoängssystemet. Så under väldigt, väldigt lång tid. Alltså det är ett lag, det är en trupp med en snittålder på 26 år. Och 97
dagar. Men det är fortfarande ett lag som har två anfallare som tillsammans mäter över 75 år.
Som tillsammans mäter över 75 år. Men hur man brukar prata om truppsammansättning, att man behöver lite erfarenhet, man behöver lite ungt och lite mittemellan. Man brukar prata om liksom golden age någonstans vid 28 och framåt, att man spelar sin bästa fotboll för då har man fått erfarenhet. Man är fortfarande fysiskt riktigt bra skick, kanske i sina bästa år rent fysiskt. Men här är liksom ett gäng ungtuppar som inte är där.
Nej.
Och sen som fortfarande har sina bästa stunder på fotbollsplanen, kan man tänka sig, kanske inte alla men många, kvar att uppleva. Och då föredettingar som definitivt inte ska spela eller ska spela sin bästa fotboll.
Ja, men det är så många spelare funkar, i Milan.
Och det är det jag tänker att så här, den här Scudetton är. Den har öppnat en era. Det har öppnat en era för Milan när man kommer vara med och slåss om ligatitlar. Och på sikt tror jag också med Paolo Maldini vid rodret, om det blir Pioli eller om det blir någon annan och vad Zlatan tar vägen vet jag inte. Men Paolo Maldini är garantin. Truppens ålder är garantin för att Milan bara kommer fortsätta. Det är flera spelare som jag tycker inte, som jag sa i svepet också, Leao har ingenting att avundas. Andra på den positionen. Vinicius Junior mässade med några polare igår som bara skrev att fan, jag tycker han är bättre än Vinicius Junior. Alltså så här, han är annorlunda.
Framförallt så tillhör han ju skaran av Milan-spelare med så oerhört branta utvecklingskurvor. Men, att man ser ju heller inte att ja, det här är något slags tak.
Men tar du Mahrez, Grealish eller Leao? Ja, men är du med? Alltså, det är på den, alltså, eller hur?
För jag tänkte så här, nu nämnde han ju inte Vinicius.
Nej, exakt. För du kanske tar Vinicius.
Ta fortfarande Vinicius.
Nej, men han är Vibene. Han spelar med alla Vibene. Leao är ju, han har ju fortfarande inte blivit. Han har inte riktigt blivit en duo än, men han ska väl bli det. För att se vad Milan gör i sommar. Men ja, framspelningen till Zlatans knappa offside-mål till exempel.
Ja, men, och post nu killen Mbappés kontraktförlängning i PSG och att Haaland redan är klar för City, så har det ju omgående, alltså så har ju Leao stigit på den där shortlisten ganska så markant vad gäller Real Madrid.
Nyligen förlängt va?
Jo, men tror du Florentino Perez efter
Haaland? Nej, jag bara säger på tal om priset. Jag menar, om man har nyligen förlängt så är det liksom, då är det ett ännu högre pris.
Jo, absolut. Men Florentino Perez kommer ju inte liksom, han kommer inte kika på reahyllan.
Såklart han inte kommer göra det. Utan, men å andra sidan så utgår han från vänster. Det gör Vinicius Junior också.
Absolut, men då får man ju liksom, då får man ju lösa det.
Så är det.
Får man lösa det. Ja. Jag skulle bara säga det att jag tycker att Leao kanske mer än någon annan. Nej, fan, man ska väl ändå nämna Sandro Tonali där med samma liksom branta utvecklingskurva. Mm. Att jag ser inte heller
Tomori.
Att men jag ska nämna alltså Leao, Tonali, Tomori, men ja, Theo Hernandez har väl förvisso liksom, han har ju exploderat lite mer upp och ner över en längre tid. Men jag tror verkligen inte Theo Hernandez har slagit i något tak att det kommer aldrig bli bättre än så här. Utan det är väldigt många spelare i det här Milan som jag tror bara kommer bli ännu bättre.
Exakt. Och det är någonstans som jag skulle vilja liksom avsluta hela den här Scudetton med. Att det här är, ja exakt, Kalulu som kom från ingenstans. Alltså Frank Kessié ska ju säljas här nu, eller han går väl gratis. Men det var också en spelare.
Eller?
Ja, vi får se. Men det var också ni drog jävligt stora växlar på hans minspel när han gick in på inneplanen.
Nej, men stora växlar, det är väl just det där.
Jo, men det var jävligt stora växlar.
Jo, men alltså då var vi uppe i gubbe 21 som vandrade ut där en minut per spelare. Ja. Någonting måste man ju krama ut trasan.
Ja,
då får man ju spela på att
å hur andra sidan satt jag kollade på den italienska sändningen parallellt. De
har
inga problem.
Lag som man vet att man ska lämna. För det vet man ju kring Frank Kessié.
Finns väl hur mycket som helst att säga om Frank Kessié och hans framtid. Men han har också växt. Jag tyckte det var lite kul att nämna Hakan Calhanoglu här i samma mening.
Noterar att du har lagt dig till med det stumma G-et i Calhanoglu. Ja. Men du kör fortfarande Gündogan. Där ska det också vara Gündogan.
Ah, okay. Ja, okej. Det får jag fan skärpa mig på. Det har varit mycket uttalssnack på Twitter på slutet också.
Jag såg att du körde till och med en videobeef med någon snubbe som menar på att Leipzig är fel.
Ja, att det ska vara Leipzig. Ja. Men det beror på helt var du kommer ifrån.
Inte i Graz.
Nej, exakt. Men, så många av de här spelarna som ansågs vara floppvärvningar och som man skrattade åt och tänkte vad ska det hända? Zlatan en av dem. Alltså man kan ju inte värva in honom nu. Alltså, det var ju bara Milan-supporterna som trodde på det. Men då kunde man tycka att det var lite nostalgiskt av dem. Att tro att Zlatan ska komma och ändra på någonting med hans ålder och hans knäskada i bagaget och alltihopa.
Och lite detsamma gällde ju Giroud. Där man får dela ut kanske
9 i gazetten idag.
Ja, jag menar, exakt.
Alltså, på hans säsong.
Han är ju på touchar absolut på högsta betyg. Sett till pris, ålder, vad man har fått ut av honom. Det blev inga 28 mål. Men det förväntade jag mig aldrig att det skulle bli. Hade han gått mållös igår och det hade slutat med att Milan brände titeln, så hade man absolut kunnat peka på att Olivier Giroud gjort för få mål här nu sista två månaderna. Att han inte levererade när det betydde som mest. Men när det slutar med att man faktiskt tar den här titeln och att han i den avgörande matchen dessutom gör två mål, ja, men då tycker jag att han knyter ihop den här säcken och ger sig själv ett jävligt, jävligt högt betyg. Och han fortsätter ju bygga vidare på den enorma karriär han har skaffat sig. Det är ju det mest underskattade CV:t vi fan har där ute. Han har liksom en mot alla odds och oväntad ligatitel med Montpellier i Frankrike. Pre-PSG blev PSG. Han firade stora framgångar, inte minst cupmässigt med Arsenal. Gjorde en massa mål där. Var ju aldrig liksom, tycker jag, ifrågasatt som en stor spelare där. Men aldrig riktigt den största. Går till Chelsea, man tänker att det ska klinga av. Ja, vad gör han? Han gör sina mål, han vinner Europa League, han vinner Champions League. Alltså, parallellt med det så löser han ett VM-guld med Frankrike. Och nu kliver han vidare till Milan och är enormt bidragande till att Milan vinner en jävligt, jävligt oväntad ligatitel. På det gör han, vadå, 11 plus 5 eller något.
10 delas ut till en person i Milan.
Ja, det är väl Pioli.
Ja. Och sen så är det 9,5 med stora bilder. Sen finns det 9,5 med små bilder. 9,5 med stora bilder, Leao och Tonali. Mm. Och sen 9,5 med små bilder till Mike Maignan och Theo Hernandez. Och sen 9 då till Giroud, Kalulu, tänkte att man sitter här och pratar om Kalulu, och Tomori. Mm. Så det tycker jag stämmer ganska bra. Och sen 8 till Kessi Ibrahimovic.
Alltså, även fast jag aldrig har gillat honom, så kan jag ändå tycka att det är lite orättvist mot Calabria att han inte ens får en 8.
Vänta, jag ska
det kan jag tycka vänta. Det är snålt.
Det är möjligt att han får det här namnet. Jag missade 8,5. Jag missade 8,5. Fan, bra betyg på Calabria sett till alla andra.
Perfekt.
Ensam på 8,5. Alltså, den vilka, stämmer ju så
men
väl.
Men vilka proffs det är som bemästrar de här halvskalorna till perfektion. Alltså,
det här är perfektion att dela ut betyg. Ensam på 8,5 Calabria.
Se och lär Sverige.
Verkligen. Det kommer de aldrig göra. Det krävs decennier av betygssättande för att nå dit i den 8,5 på Calabria.
Avslutningsvis då så måste vi givetvis fokusera lite på om det här var eller inte var Zlatans sista stund som professionell fotbollsspelare. Det gladde mig oerhört att Alireza krigade in en intervju med Zlatan från Mapei. Där han men dels pratar om vad det här betydde för honom, att han infriade det där löftet han gav till supportrarna när han kom. Men på frågan då om det nu är slut, så sa han: vi får se, det finns mycket tid. Jag måste känna efter min fysiska status. Är den okej? Så var inte det här det sista jag gjorde. Nej. Det är ju vad Zlatan de facto har kommunicerat, både via Alireza och övrig media. Och det tror jag på. För jag tror att Zlatan själv känner att det jag har visat under det här senaste halvåret, det är vad jag har kunnat, men det är absolut inte max av potentialen jag fortfarande besitter.
Han säger i italiensk media att han ska eventuellt operera sig också.
Och han har pratat om, det nämnde han igår också, att snart kommer jag prata, snart kommer alla få veta vad jag egentligen har gått igenom den här våren. Jag tror att han har mått väldigt dåligt över Mino Raiola. Jag tror att det kan finnas andra saker också.
Skadan kanske var värre än vad vi vet.
Det enda man vet är ju att Zlatan sitter inne på det mest vattentäta entourage som finns i fotbollsvärlden. Det är ingenting läcker. Ingenting läcker från Zlatans innersta cirkeln. Så att vi får väl helt enkelt vänta och se. Det jag däremot tycker var lite snyggt och lite roligt att så här spekulera kring var ju att han behöll matchbollen. Det var han jävligt tydlig med att inte släppa ifrån sig efter slutsignalen.
Å andra sidan, det är hans godetto, tycker han. Så att,
absolut,
han bollen
ja
också.
Självklart. Men som Adam Pintorp eller Vicky sa i studion, det är inte jättemånga gånger man har sett Zlatan jaga en matchboll förut.
Det var också speciellt.
Det snyggaste tecknet i alla fall, eller ledtråden till vad det nu slutar med, var ju den här cigarren, eftersom han väldigt länge har pratat om och svarat på frågan vad han ska göra efter karriären, att han ska sitta på en parkbänk och
fast
röka
cigarr. Det svarade
cigarr.
Han ju också på.
Cigarren. Absolut. Jag säger
att det var en hyllning till Mino Raiola,
ja,
som gillar att röka
det
cigarren.
Sa han ju liksom efteråt. Ja. Men när han klev ut där och fick sin hyllning och han kom ut med cigaren.
Såg du hur mycket han hade funderat på den där ute när alla spelare fick en Dom Perignon? Jag tyckte det var någonstans fint att den första fransmannen som klev ut på planen, Olivier Giroud, så klev han med en Dompa. Då tänkte jag, han är bara fransman, han kliver ut med en Dompa.
Ja.
Men när han kom ut så kändes det som att han hade tänkt så mycket när han klev ut. Och sen så blev det för mycket adrenalin. Så allting gick för snabbt.
Ja.
Så han liksom sprutade den där på supporterna. Och sen sulade han bara den här flaskan. Och så puffade han på.
Ja. Men han har ju dels då pratat ganska många år om att efter karriären så ska jag inte göra någonting. Jag ska sitta på en parkbänk och röka cigarr. Mm. Han svarade ju dessutom...
Han sagt cigarr eller?
Han har sagt då ska jag röka. Jag ska sitta och röka på en parkbänk. Jag ska sitta och röka på en parkbänk.
Vill ha det sagt.
När L'Équipe fick en intervju med honom i vintras och frågade om det här är slutet och liksom, vad ska du göra när det tar slut? Då sa han, när jag slutar då ska jag röka en cigarr. Och så dyker han upp med en cigarr. Det var ju ändå någonting. Sen så säger han ju här att det var en hyllning till Mino Raiola, att den här titeln var för honom. Vi får väl helt enkelt vänta och se. Det var i alla fall jävligt mäktigt att följa Zlatan igår. Jag tycker att det är så synd att Leao ligger en death offside och att det där inte får vara slutpunkten. För om det nu är så att det tar slut för Zlatan så var ju...
Man är ju förbannad på Leao. Alltså, jag känner också att den irritationen, det lilla hatet jag kände igår, bara växer och växer.
För det finns ingenting i målet som är så här, ja men det var offside. Ja. Så att liksom, konsilje lav.
Om nu Zlatan liksom lägger av efter det här, då kommer det liksom där ligga och gnaga i mig. Så när jag någon gång för mina barnbarn liksom berättar den stora Zlatan-historien. Så kommer det komma upp. Och hur mycket jag hatar brassen, portugisen Leao.
Ja. Jag skulle säga, hur mycket jag hatar Brahim Diaz. Fick också en känga där.
Ja.
Nej, men alltså, målet i all ära, det hade ju varit lite för bra för att vara sant om det hade fått stå. Men är det här det sista Zlatan gör, då är det den perfekta slutpunkten. Och jag hoppas, alldeles oavsett hans fysiska status, att han låter det här vara slutet. För att jag tror att det är både högmodigt och naivt att tro att man liksom...
Vet du vad? Jag säger ingenting.
Nej.
Om det är så att han står där och så gör mål i premiären tidig augusti när det är 40 grader i Italien, då ställer jag mig upp och
gör. Det enda man vet är att Zlatan gör precis vad fan han vill.
Ja.
Alltså, det han beslutar sig för att göra, det är ju det han vill göra. Så att,
det är bara att dra till med klyschor. Det som händer. Och vad det gäller Zlatan så vill jag bara åka med.
Ja. Jag tänker att vi ska vi ens liksom beröra Kylian Mbappés kontraktsförlängning eller ska vi bara marinera det? Kanske prata med Ponne om det.
Ja, det kan vi göra.
Vi pratar med Ponne om det på torsdag istället.
Han kom in med ett supporterperspektiv, vilket kan vara bra också.
Och ett spelarperspektiv från den absolut största penningstinna scenen. Så att,
och kanske en framtida sportchefs roll, vad vet jag. Det går långt.
Nu går du långt. Ponne,
här. Hela jävla spannet där. President.
Han är ju närmare megafonen.
Ja, det är.
Med ryggen mot plan.
Ja, jo.
Än sportchefsrollen. Men då pratar vi om Kylian Mbappés helt hutlösa, magstarka, provocerande och vidriga kontrakt han har skrivit med PSG tillsammans med Ponne. Vi firar förhoppningsvis en plats i Bundesliga nästa år för Die Rotenhausen, HSV, som ska säkra kontraktet mot Hertha ikväll. Vi gläds förhoppningsvis också med José Mourinho och Roma som har piskat på Feyenoord i Tirana och vunnit Conference League.
Ja.
Jag befarar, det är lite därför jag liksom...
Snivar i ben.
Ja, men jag vill ju såklart åka, för vem fan vet om man någon gång får uppleva Roma i en europeisk cupfinal igen. Men jag kände på riktigt, jag har en Champions League-final att programleda på lördag och åker jag till Tirana när Feyenoord och Roma, efter 7 år senare, efter dubbelmötet i Europa League 2015.
Men det var som Liverpools titelchanser. Alltså det var 19,5% när söndagen blev söndag. Det är lite så med liksom, din Champions League-final. Mm. Det är som 19,5% på att du faktiskt inte leder den.
Exakt. Ja. Nej, jag tror att det är högre än så.
Ja.
Alltså, jag
22,5.
Jag kände till slut att åker jag, då löper jag en större risk att bli kvar.
Sånt där pirrar i mig. Fan vad, det hade gjort att jag hade åkt. Kanske gått helvete, som när vi hade stora planer på att jag skulle göra den här Leifby's 10, Big 10 eller vad det nu var. Han åkte, det var relativt dåligt.
Leifby's Big 10 säsong 2 med Thomas Wilbacher.
Nej, men då var ju mitt mål att jag skulle få kniv i benet i något läge. Det tyckte Expressen var så där. Ja, men jag ska vara i de situationerna där, liksom, ja, där sannolikheten är hög att jag får en kniv i benen.
Det är ju en arena som inte tar speciellt många. Betydligt
då sa
fler
Per Andersson, men det kan ju ta i någon så stor ådra och du kan förblöda.
Drömmen.
Det kan goals, gå ut på.
Goals, Per.
Det. Lägg ut!
Nej, men det är ju en arena som sväljer alldeles för få av så många tusen som ansluter från både Holland och Italien. Och med tanke på hur det såg ut mellan de här supporterfraktionerna för 7 år sedan när de drabbade samman i både Rom och Rotterdam, så tror jag att det kommer bli att göra.
Finns ju någonting
den albanska
med att det är Tirana också.
Absolut.
De släpper på lite. Stolkastningen i Sevilla har ingenting på det som kommer hända där.
Allt det här tar vi ner tillsammans med Ponne på torsdag då vi hörs igen. Ta hand om varandra till dess. Tack för att ni lyssnar på Toto Balotto. Vi ångar vidare. Många kanske tänker, aha, nu är säsongen slut. Gå ner i tempo här nu.
Tvärtom. Det kommer den bästa tiden.
Så är det. Nu jackar vi fan upp. Och vi gör det tillsammans. Ha det bra. Ciao tutti.
Ciao.
Vänd aldrig ryggen åt mig. Jag gick på knäna för dig. Bar upp och stenar för dig. Började leva för dig. Låt tid och pengar nå mig. Bara låt det regna på mig. Och låt det stänka på mig. Så ska jag tänka på dig. Fast jag har redan sett det. Som att de förberett det. Våra sämsta sidor. Vi går på samma min. Så låt mig kort summera min plats bland alla era. Det borde varit mera enkelt att konstatera att jag sett hur världen vridit. Inte en dag för tidigt. Du höll mig ändå ivrig. Inget var ömsesidigt. Fast jag redan sett det. Som att de förberett det. Våra sämsta sidor. Vi går på samma min. Och desperat. Eller hur tänkte jag? Det löser sig. Ordnar sig. Det gör det aldrig för mig. En istid. Ett haveri. Inuti. Fast det är tid. Kommer bli blådig. Vill jag ha det. Och allt jag sagt. Allt jag trott. Som att de förberedde våra sämsta sidor. Vi går på samma min och desperat. Eller hur tänkte jag? Det löser sig, ordnar sig.